lyssnar på Spelsnack avsnitt 596. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Hej hej.
Och Amanda.
God dagens.
Jag såg att du böjde dig fram för du trodde jag skulle säga Amanda först.
Tyckte du att du fintade mig?
Nej, men det gjorde jag lite. Vi fick se en lite rolig bild av Amanda när hon lutade sig fram och tänkte säga någonting men sa ingenting för att jag sa Adam först.
Men det är ingen som vet att det någonsin har hänt för det finns inget bildbevis.
Nej, men två vittnen. Adam bara tittade på skärmen och han bara, ooh.
Ni kan ju ljuga lika mycket båda två.
Nej, Adam ska aldrig ljuga.
Det beror på vem som kan swisha mest.
Ja, du är en sån.
Svag.
Hur mycket ska du ha?
Vad är swishgränsen? 5000?
Är swishgränsen 5000? Eller är det 10000?
Jag kommer inte ihåg. Eller... det är en gräns där man måste gå in på banken och höja tillfälligt.
Aha, måste man gå in på banken och höja eller måste man faktiskt prata med en bankperson och höja?
Man kan göra via appen. I alla fall Swedbank.
Ja just det, det beror också på vilken bank man har antar jag. Mm. Jag har inte Swedbank.
Nej, men jag tycker om när de förskingrar pengar.
Alltså du bara, du bytte bank till Swedbank. Du bara, där har jag min framtid.
Eller så är jag bara för lat för att fixa det.
Kan ni förskingra lite åt mig också?
Det är faktiskt rätt så kul med tanke på att det är... banker kan göra lite som de vill för att folk är så lata för att de byter inte bank.
Ja, ja. Ja, ja. Jag lekte med tanken att byta, men jag bara, nej men jag måste göra det här, jag vill av ett autogiro. Och sen bara, vänta, den banken jag vill ha, de har inte Google Pay än.
Ja. Jag har ju typ så här hemförsäkring och nu hundförsäkring i samma bank och liksom sådana grejer också.
Mm.
Lätt.
Ja.
Eller enklare. Kan man säga. Men det är typ så här sparränta och sånt man kan liksom sitta och kolla på. Då. Om folk skulle vara mer benägna att byta banker så hade de också kanske behövt ha högre sparräntor.
Sant.
Exempelvis, gud vad vuxet det här var och tråkigt. Bara vi pratar bank.
Ja.
Det ska vi inte göra.
Så går man stoppen på med 30 plussare i ett rum.
Ja, nu fy Adam, så får man inte säga. Men vi pratar, vi är ungefär samma demografi. Jag tror majoriteten av de som lyssnar på oss via Spotify i alla fall är typ 40 plus.
Mm.
Roligt nog.
Då kanske de är intresserade om vi börjar prata fonder och skit istället.
Ja, eller hur? Vi vill någon sån här finanssnackspodcast och bara, vad har du köpt för? Jag hörde att man skulle köpa aktier i Novo nu för att de ligger så lågt och de är beräknade att göra jättemycket vinst. För de har gjort jättemycket vinst tidigare.
Så det är någon som tittar på linjerna och bara, det kan inte gå lägre. Det måste
ja, men det
bli
är typ
bra.
Så tips från coachen säger jag, köp i Novo och jag
är not
inte
financial advice.
Nej, jag är inte berättigad att ge finansråd.
Och inte sponsrad av Novo.
Jag är inte sponsrad av Novo eller något annat. Så att, jag har bara hört på hörsägen så att jag ska inte säga att det liksom är 100% stämmer. men apropå Adam, du som så här, jag känner så här, du som har suttit nu och lekt mycket med Linux och sånt, det känns som så här gammal människa att göra.
Mm.
Ja, du är ju också äldst av oss.
Ja, det är det faktiskt.
Påminn mig.
Hur känns det att podda med lammkött?
Jag vet inte, det är så vart jag än går nu för tiden faktiskt. Jag bara, ha. Alla är lite yngre än mig.
Jag lyckas fan ändå vara på typ arbetsplats och sånt där jag är typ fortfarande bland de yngre.
Men det är jag också. Men jag hade liksom en lite inre livskris där jag upptäckte liksom att det började komma folk i liksom min arbetsmiljö som var yngre än jag själv. Då kände jag liksom bara så här, nej, existerar en sån människor? Jag är ju sån här person som alltid har varit van vid att vara yngst. På grund av att jag har umgåst i sällskap där det har varit personer som har varit liksom upp mot 10-12 år äldre. Mm. I stort sett. Alltså både i spelsammanhang men också mycket i bowlingsammanhang så har det funnits personer som har varit en hel del äldre. I synnerhet i och med att det är så varierade åldrar liksom, när man spelar i till exempel bowlinglag och liknande.
På mitt förra jobb, alltså på Göteborgskontoret, när de avskedade hälften, då blev jag överlägset yngst. Jag hade en jämnårig med mig och resten, liksom alla var nära pensionsgränsen. Vilket inte var, liksom, inte var något fel. Liksom, var jättetrevliga arbetskamrater. Och, men liksom, det, helt plötsligt liksom, blev det så himla stor skillnad åldersmässigt. Liksom. Mm. Så det var lite spännande.
Slutade inte han som var jämnårig efter typ en månad också?
Nej, han fick ju också gå från början. Och sen fick han en annan roll i företaget. Och sen när jag slutade då hade han igen en annan roll inom företaget.
Ah, ja. Vi tänker inte på samma person. Nu vet jag vad du menar.
Mm. Så att,
jag, på mitt förra jobb, då var jag så här bara... snittåldern bara går ner här nu, bara anställer massa nya, åh gud, den senaste vi anställde är 10 plus år yngre än mig, det här är jobbigt. Och sen så bara, nu ska jag börja på kommunen, fuck yeah, där är bara gamla fossiler som går runt. Nej, på IT, alla i mitt rum, i alla fall några år yngre än mig. Jag bara, fuck.
Ja, så du har ingen så här gammal Bengt som typ har suttit med så här gamla datorer sedan 80-talet, så han jobbar där bara för att han kan lite.
De gör inte mitt jobb, de sitter bekvämt några rum bort i alla fall när jag pratar, tycker inte med dem.
Men om vi säger så här, tänk dig då att börja på högskolan 32 år gammal, Adam.
Ja.
Jag hade spelat The Sims 2 i ett år ungefär innan den personen som är yngst föddes.
Ja, universitet och högskolor, de är ju farliga på det sättet, för att när jag började plugga, och det här är ju nu 10 år sedan när jag pluggade, då satt jag i ett klassrum där de två som satt framför mig var så pass unga så att de var inte födda när Ocarina of Time släpptes. Och då kände jag mig bara, wow, vad gammal. Och då var jag ändå 24. Så att det är liksom, jag kan verkligen tänka mig att det är annorlunda för... Hej, Amanda.
Ja, 2005, kan du tänka dig?
Herrejävlar, då hade jag typ mitt bästa år någonsin.
Vi var tonåringar då.
Ja, men 2005, då var jag typ mitt bästa år någonsin i ponytrav som jag utövade.
Ja, jag kommer ihåg första gången jag insåg att en av mina yngre kollegor bara, vänta, du levde inte ens den 11 september henne, eller liksom någon sån här stor händelse. Så jag bara, Jesus Christ, får du jobba?
Ja, om inte bara det så bara, oj, du har bara levt när världen har varit helt fucked up.
Får du ens lämna hemmet utan dina föräldrar? Liksom? Ja.
Så att, ja. Nej, men,
men på tal om att jag är stofil.
Ja, precis. Du gillar Linux. För att vi fick en kommentar på ett avsnitt som handlar just om Linux egentligen.
Okay.
Och det är från Vold 83 på Loading som bara liksom mer som ett tips egentligen. Och frågar om du liksom, har du koll på Catchy OS?
Jag har kikat på Catchy OS. Det är Arch-baserat. Det har i teorin, eller ja, ibland bättre prestanda. Men jag valde Basite för stabilitet. Och så. Men jag har kikat på Catchy Proton. För jag försökte hacka igång FSR4 i vissa spel. Det gick inte jättebra. Jag måste kika närmare på hur jag löser det. Men ja. Jag har kikat på Cashy och så, men jag tror jag kör Basite lite till, även fast det är lite... Jag kan inte tweaka allt eftersom det är immutable. Så kärnan har det liksom låst. Det är read-only. Så, ja. Men jag har ju en laptop på väg nu. Som jag beställde.
Köpte du en laptop?
Jag köpte en laptop som jag kan leka mer med. Det är ingen gaming-laptop eller något sånt. Men den tänkte jag testa lite olika distro-hoppings och sånt på. Så det ska bli kul att lära sig lite mer.
Mm. Alltså du hade lika gärna kunnat prata om skateboard och jag hade trott dig. Ja. När du sa det där.
Ja, hade du trott att jag var en skater?
Vad betyder det ens? Varför inte?
Man vet aldrig. Det, är liksom, det finns ju alla möjliga skatare.
De tillverkar inte skateboard i ren titan för mig.
Jag tror du hade behövt ha en skateboard i ren titan. Har du åkt skateboard någonting?
Jag stod 3 sekunder på en longboard en gång.
Mm-hmm. Och så har du åkt skateboard, Amanda?
Åkt och åkt.
Okej, okay. Sett den i alla fall.
Jag har stått på en.
Okej. Okay. Jag har
gånger än en.
Jag har nog aldrig åkt skateboard.
Jag skämtade om det här om dagen, för vi har ju en granne som åker, jag tror att det heter One Wheel.
Ja, motordrivet hjul i alla fall.
Precis. Och så har de en väldigt energisk hund, jätteglad, jättesöt. Och den behöver ju motioneras en del för den är liksom medelstor.
Mm.
Så då åker ägaren runt med den.
Mm.
Och så börjar jag skämta om liksom, så kommer de se mig så här 50 meter bakom på en så här liten skateboard med totiki i kopplet. Och en så här liten hund.
Ja.
Så kommer jag med en så här skateboard som är ungefär i storlek med Jimmys fot.
Mm. Nej, jag växte upp på landet och där var skateboard aldrig en grej. Det var mer rollerblades. Det var aldrig heller min grej.
Rollerblades på landet alltså?
Ja, alltså det är liksom små hålor. Det var ingen ville satsa på att bygga skateparker i en
landsvåla. Det fanns i alla fall asfalterad väg.
Exakt, exakt.
Ah, okay. Jag är ju uppvuxen där det var grusväg. Så att det var liksom...
Det var grusväg i huset jag bodde. Men 9 kilometer bort.
Jag har också åkt mer rollerblades faktiskt.
Jag har aldrig åkt rollerblades heller faktiskt.
Mina fotleder var aldrig bra för. Jag är smått överrörlig. Och mina fotleder gör ont i rollerblades och skridskor. Det gav mig en utmärkt anledning att slippa åka skridskor i skolan. Så jag satt och åkte kexchoklad istället.
Skridskor alltså, var dock jättekul, tyckte jag.
Men alltså, det är roligt att åka skridskor. Problemet är ju bara att det är ju otroligt smärtsamt.
Mm.
Alltså i slutet så var det äntligen folk som bara så här, ja men om man vill så kan man låna killskridskor istället. De här tjejskridskorna, alltså de är ju typ som alltså ballerinaskor i skridskoform, de är ju supersmala.
Mm-hmm.
Det gör ju så vedervärdigt ont. Alltså jag har ganska så små fötter i relation till min längd.
Mm.
Men jag har ganska breda fötter.
Mm.
Så jag är liksom typ 1,73-1,74 på längden och sen har jag typ storlek 38 om jag har rätt vidd på skon.
Mm.
Så det var lite problematiskt liksom när man då behövde ha de här supersmå skridskorna.
Mm.
Blir du inspirerad att åka, Jimmy, när du läser Björnstad nu?
Jaha, nej. Nej, alltså så här,
synd.
Det gör ju ont i fötterna. Men det var kul när man var liten och åka skridskor. Vi hade det fritidset jag gick på. Det var en sjö bakom det. Och där åkte vi skridskor på vintern. Så att det blev att man åkte ju inte bara på idrotten utan man åkte även mycket själv liksom.
Mm.
Helt otroligt dock att jag och min kompis bara sen vi var på fritids bara tog på sig skridskor och så åkte vi ut på den där jävla sjön utan att någon hade koll på vad vi gjorde typ. Det är liksom så här, men visst man, det var ju massa andra på skridskorna också, men det var inte som att vi går och åker skridskor utan vi bara satte på skridskorna och åkte ut liksom. Det var livsfarligt. Men liksom, man vet inte.
Ja, men det känns som att det är i enlighet med resten av ditt liv. Så ingen har koll på vad du gör.
Ja, nej, men precis. Men jag hade väl själv så jävla skräck för att göra något fel, så att jag var liksom, höll mig verkligen till linjerna som man ska åka, för de hade gjort typ ett spår runt liksom sjön också. Man kunde
jag hade på. Haft med en sån här, du vet, så här triangel som man håller i, sån med handtag på. Mm.
Ja. Sen är inte jag bra på att åka skridskor, jag ska inte säga att jag är duktig, men jag lyckades åka skridskor i alla fall. Så att det var, ja, kul. Vi har ju spelat mer Battlefield den här helgen, för det var ju sista beta-veckan. Beta-helgen så att säga, där de hade lagt till Rush bland annat.
Mm.
Och en till bana.
Mm.
Och Amanda, du testade lite också.
Ja, det gjorde jag.
Igår kväll. Och jag tror att du ungefär har den upplevelsen som typ jag hade när jag körde Battlefield efter att ha spelat COD för typ 15 år sedan.
Ja, alltså grejen är ju den att det jag är van vid när det gäller Call of Duty, det är ju liksom att det går så himla fort. Alltså inte bara att det är liksom snabba rörelser och snabba interaktioner, utan det är liksom att du dör fort, men du kan också återupplivas väldigt fort. Och du gör det liksom inte på ett ställe du väljer själv, utan du kommer liksom bara tillbaka till livet och sedan så är det på dig igen. Så dels så kan man ju mula många, men också bli mulad många gånger själv. Och det som jag gillar med det är ju liksom att man får mycket aktiv speltid så att man lär sig fortare på något sätt. Nu är ju inte jag på något vis ens bra på Call of Duty, men jag kände ändå att jag lärde mig ganska så fort och att det har ju liksom konstant gått uppåt på något sätt. Även när jag har spelat själv och inte haft liksom något stöd från er. Men när det gäller Battlefield så kände jag liksom att jag tror inte riktigt att jag har fått hela Battlefield-upplevelsen än, om man säger så. För jag kände att jag kastades in i en match. Jag smög runt, såg inte en enda fiende på den här stora banan. Sen så blev jag skjuten i nyllet av en sniper. Och sedan så var jag tvungen att spana jättelångt bort igen. Där jag då än en gång fick gå runt och inte se en enda kotte på hur lång tid som helst. Och sedan så blev jag mulad igen. Och så lyckades jag typ mula 2 personer. Och nu är jag ju kanske inte, som sagt, världens bästa skytt. Men spelar man liksom en Call of Duty-match så blir det ju i alla fall åtminstone 2-siffrigt en dålig match. Mm. Här var det liksom, det var svagt. För det kändes liksom som att det var svårt att orientera sig. Det jag gjorde bäst var typ att hela Oliver ungefär. Det var vad jag gjorde mest.
Oliver låg typ död på ovanvåningen och så Amanda traskade in i huset och Oliver bara, ja Amanda, nu tänker du låta mig ligga här.
Nej, men alltså jag återupplivade Oliver säkert 6 gånger eller någonting.
Mm. Det är någonting jag gör mycket också, återuppliva Oliver.
Ja, alltså man får fan liva upp Oliver hela tiden. Ja.
Som jag sagt i alla andra spel, han har ingen riskbedömning, han bara...
Det är precis som i verkliga livet.
Men det är rätt så kul med att jag och Oliver spelade väldigt mycket Halo 5 tillsammans. Alltså, och nu är jag spelar mycket med Oliver överlag, men just Halo 5 spelade vi liksom skitmycket och vi spelade också doubles, så att liksom 2 mot 2. Och det gick kanon så länge jag följde Oliver blint. Alltså det var så att jag håller koll på vart Oliver är enbart. Och så försöker jag liksom bara spela efter honom hela tiden. Sen blir det lite tråkigt. Så försöker man, och rätt som det är, man har uppmärksamhet någon annanstans för typ en millisekund, sen är Oliver borta.
Ja, han bara springer iväg. Han kommunicerar inte liksom bara, vi går Oliver, det här hållet.
Ja, Oliver, vart tog du vägen? Han bara, med fienden. Han bara, men jag måste ju... Så här, Oliver klarar sig själv. Ja. Han är jätteduktig på Halo. Jag klarar inte mig själv. Jag behöver ha backup. Så det är liksom... Ja, så att det, men det, Oliver är duktig på spel. Men det är rätt så kul. Vad ska du säga?
Nej, men det känns som att det här är ju kanske en lite mer taktisk skjutare. Och det finns mycket mer att ägna sig åt i spelet. Liksom man kan köra de här stora stridsvagnarna till exempel och skjuta i dem. Och man kan ha olika positioner i stridsvagnarna. Det finns ju liksom så himla mycket mer att se och göra. Och det känns som att inte bara matcherna tar mer tid, utan det, liksom, det kanske tar mer tid att lära sig alla moment liksom, och att hitta sin nisch och liknande. Samtidigt så känner jag väl kanske lite som jag gjorde inför till exempel Marvel Rivals. För det spelade vi ju några matcher. Och jag vet ju till exempel att... om det var Martin framförallt som hellre spelade det till exempel. Kanske just på grund av att det var mer likt Overwatch. Men jag tyckte att det var otroligt segt. Jag kände liksom bara att... jag vet inte. Jag blev rastlös i det. Jag hade svårt att känna mig tillfredsställd som spelare. Jag gillar lugna spel. Jag kommer att prata om ett lugnt spel sedan. Men allting är ju väldigt kontextbaserat. Och när det gäller skjutare, då känner jag att jag gillar nog mer när det går fort. Sen kanske det är för att det är liksom den första riktiga, om vi säger flerspelarskjutaren, som jag har tagit med, som jag verkligen har tagit till mig. Men jag tror liksom att det passar mig bättre med det här aggressiva, snabba. Kanske också bara för att jag är lite sämre. Och i och med att jag inte har lika bra taktiska färdigheter i den här typen av spel som jag till exempel har i ett rutnätsbaserat rollspel till exempel, så det blir svårt för mig. Och jag längtar tillbaka till Call of Duty. Jag ser ju mer fram emot Black Ops 7 än vad jag ser fram emot Battlefield 6. Jag vet inte ens om jag kommer spela det. Vi får se.
Black Ops 7 får vi se den här veckan ju. På Gamescom antagligen.
Amanda cannot wait. Hon är riktigt så här COD-fantast.
Men Jimmy kan ju knappt vänta. Bara för att han ska ju få se Milo Ventimiglia igen.
Alltså jag har inget intresse av COD-kampanjen faktiskt.
bara Milo Ventimiglia.
Alltså han såg bra ut i spelet, det, liksom, eller den latisen vi fick se, men det är också...
Du tycker alltid att han ser bra ut.
Jag tycker att, för att Black Ops 6-kampanjen tyckte jag var rätt så kass. Och jag vet att det är många som inte tycker det, men jag verkligen, så jag bara, uff.
Jag har inte ens spelat den, jag har bara spelat flerspelarläget i typ 300 timmar.
Ja, och det är jättebra.
Men Jimmy, du är också väldigt kräsen när det gäller shooters.
Men jag tror jag...
Jimmy är kräsen i allmänhet, jag behöver få tala om.
Jag skulle inte säga att jag är så kräsen med tanke på att jag spelar ganska mycket olika grejer.
Men alltså, det här är Jimmys standardsvar när jag frågar, hur var den där grejen egentligen?
Det vi spelade Battlefield första, där Early Access betan, och då var det liksom, Jimmy kommer tycka om det här, och jag bara, han kommer säga att det är inte lika bra som Mario Kart Double Dash.
Det är inte lika bra som Mario Kart Double Dash, om vi nu ska ta det så långt. Men jag hade exakt samma känslor för Battlefield efter att jag hade spelat Modern Warfare 2, alltså från 2009. Och sen ska man hoppa in i Bad Company 2, det var så här att det tar lång tid att komma in i action, man känner inte till så mycket, man dör utan att egentligen åstadkomma någonting, och sen har du samma liksom långa sträcka igen att gå. Nu är ju Battlefield 6 egentligen mycket snabbare än gamla Battlefield.
Ja.
Alltså det är liksom betydligt mer liksom frenetiskt än vad det brukade vara då. Men att gå från Black Ops 6 till Battlefield 6, det är ju en jättestor skillnad fortfarande, för att det som Call of Duty har liksom lyckats med, och det jag tror att många just också gillar med COD, det är ju det här att det är det här snabba. Liksom, ja. Du kan åka på tokstryk, men du är inne på typ en millisekund in i matchen igen. Du kan liksom döda någon. Alltså det är liksom, du kan döda 2-3 pers och dö typ 20 gånger, men då har du i alla fall dödat någon. Medan i Battlefield du skulle kunna dö 12 gånger och inte dödat någon, exempelvis.
Men det tar alltid ett antal matcher innan man kommer in i groovet med Battlefield. Och det är också väldigt mycket beroende på banorna man kör.
Ja, och så måste man lära sig liksom, såhär, vart brukar folk vara? Ja. Vart är bra att jag går? Vart kan jag liksom hålla koll? Liksom,
behöver jag ens vara engineer den här banan?
Ja, så hela det mönstret måste man lära sig. För, och det är ju samma sak för oss när vi spelar ett nytt Battlefield. Att de första matcherna är man såhär, fan, jag kan ingenting.
Nej.
Det är liksom, folk står på konstiga ställen. Jag inte tänker att de borde stå. Bara för att man inte känner till banan ordentligt.
Alltså jag kände mig lite som han i Ringaren i Notre Dame, liksom. Han, den här snubben som typ trillar ner i ett hål och så sitter han liksom fast med huvudet och armarna i hans fängsel och grejer. Han som liksom kommer loss och bara, jag är fri!
Ja!
Det är typ jag när jag blir återupplivad. Och sen så blir jag skjuten direkt och dör. Det är typ jag igår, man bara... Oh, typiskt.
Och sen är det ju så att de banorna som fanns då i betan
jag förstår.
Inte heller riktigt Battlefield. Nej. Som vi känner till det. För att ofta, de här är ganska små och väldigt stadsfokuserade. Ofta brukar Battlefield-banorna vara mycket större. Och liksom hade vi kört en Conquest, för den Conquest-banan vi körde igår var på en liten bana, och då är det så att man får
det där är en liten.
Ja, det är en liten bana. Aj, då får man nästan liksom inte vara i fred heller. Liksom. Det hjälper mycket att liksom kunna ha en stor bana. Och man varvar mellan två flaggor och åker fram och tillbaka. Och man får lära sig de ställena, man lär sig vart folk ungefär kommer ifrån, och man får känna på liksom vapen och sånt.
Alltså om det där var en liten bana, alltså jag gillar ju verkligen små banor. Alltså det är någonting som är väldigt signifikant i just Call of Duty Black Ops 6. Liksom att de banorna som jag tycker om mest är typ så här Subsonic, Payback, Babylon, Stakeout. Alltså jag gillar de här små, för att då blir det så extra kort och snärtigt. Ska jag behöva liksom sitta på en team deathmatch inne på typ Hacienda när man liksom inte ser någon förrän man liksom kommer in i typ den här billokalen andra varvet liksom. Och sen så blir man skjuten av någon som sitter i ett hörn, alltså då blir man ju trött.
Men vilken bana var ni körde, Jimmy?
Cairo.
Cairo, och det är en av de bättre banorna i betan.
Yes, men jag skulle säga att den banan som är liksom mest lik Battlefield är ju vinterbanan.
Ja, den här Liberation Peak är vad den heter.
Snygg var den.
Precis. Ja, men den ser bra ut, och den är nog mest lik liksom Battlefield.
Och då är den också
ganska lång och smal.
Ja.
Vad är inramningen i Battlefield 6? Jag känner att jag har liksom inte riktigt fått grepp om det.
Hur menar du?
Alltså typ inom citationstecken berättelsemässigt.
Ja, USA mot en PMC. Privat militär. Så det är
okay.
Så det är typ Call of Duty Advanced Warfare-ish.
Mm, så att när, och vi spelar, när vi kör multiplayer då är vi NATO.
Ja.
Mot den här liksom terroristgruppen.
Pax eller, Armada.
Ja, precis. Så att, och det är så att jag tror inte det finns en enda Battlefield-kampanj som har varit speciellt bra.
Jag tycker om humorn i Bad Company 1.
Och det håller jag med om. Jag tycker att liksom
karaktärerna är bra.
Det de gjorde med Bad Company-spelen, det var ju, alltså liksom inramningen i den storyn var skitkul.
Mm.
Och liksom, och jag tror att det var verkligen smart, du vet, den här granaten med hela smiley-märket liksom, ja, gjorde att det stack ut. Men liksom kampanjmässigt så tycker jag inte att de lyckas inte få till banor som passar Battlefield. För Battlefield spelas så mycket annorlunda. Och så försöker man lite göra lite av en COD-kampanj.
Ja, och det är liksom, Bad Company 1 var inte bara rakt av en COD-kampanj. Det var större banor.
Ja, det var det. De var bra.
De funkar.
Och fick en tanksyn på dig så släppte han inte med siktet. Steppar du två steg till vänster så åkte tanken två steg till vänster. Steppar du två steg till höger så åkte tanken två steg till höger.
Ja, det är smart.
Ja, men det är sjukt irriterande. Men det är så att, jag skulle nog säga att jag gillar nog Bad Company 2-kampanjen mer än Bad Company 1. Jag tycker inte att någon av dem är bra.
Bad Company 2-kampanjen var tekniskt sett bättre, men de skalade bort så mycket av humorn och karaktärerna.
Ja, det håller jag med om också. Och sen hade vi BF3 och BF4 var ju liksom mer COD-kampanjer.
Ja.
BF3-kampanjen var inte jättebra. Storyn var bättre i BF4, men det var inte heller jättebra. Sen så gjorde de ju då i Battlefield 1 och 5 så gjorde de det här försöket med liksom de här olika vignetterna som är en jättebra idé.
Mm. Vissa var betydligt bättre än andra. Ja, till exempel så var det, men stridsvagnsuppdragen i Battlefield 1 var jättebra.
Ja, men det kändes fortfarande mer som att det här är en tutorial för kampanj, ja, eller för multiplayer sen. Så att det är liksom, jag behöver inte ha någon kampanj exempelvis. Men vi får se hur Battlefield 6 blir då.
Jag är med. Den anledningen att jag är intresserad av den här kampanjen är för att det är Motive som arbetar på den.
Ja, de är bättre på att göra kampanjer än DICE.
Mm.
Men vi får se.
Mm.
Det är kul att testa Rush. Rush är någonting som, det är liksom det läget jag tycker är roligast. Och det är liksom, eftersom mitt första Battlefield, okej, för 1943 spelar i och för sig, men liksom mitt första Battlefield jag spelade jättemycket av, det var ju Bad Company 2, och då var det ju Rush som var det primära läget liksom. Och allt jag sa tidigare i avsnittet, jag sa såhär typ att vi kommer inte få Rush, det kommer inte vara 24 spelare, bladibladibla. Jag fick precis som jag ville, det är 24 spelare.
Ja, och så aphanden bara
liksom, ja, bara, men precis. Så det är ju jättekul. Men jag förstår också varför de har valt 24 spelare. För att hade det varit 32 spelare så hade det typ varit ospelbart. För att banorna är så pass små.
Ja, alltså den sista banan la till. Den här New
York-banan. Den som utspelar sig vid Brooklyn Bridge.
Ja, den är horribel. Det är en av de sämsta Battlefield-banorna jag har spelat. Och då har jag vad heter den? Lockdown, vad fan? Hardlocker.
Liksom. Ja, den från typ fängelse. Ja, det var typ så här, här är alltså 64 spelare på den här banan och du har två dörrar som alla ska igenom här i mitten. Och
alla körde den banan bara för att grinda upp sina vapen.
Ja, men det var inte, alltså, så jävla tråkigt. Ja. Och alla satt bara, sitter typ en hög med supports och bara ger ammo till alla och sitter alla och lobbar granater.
Ja, den var bättre än den här New York-banan tyckte jag. För att den är så tråkig och liten.
Ja, och det är också mycket för att liksom, jag tänkte på det liksom, varför funkar den inte? Jo, för att de har liksom, de har inomhusmiljöer som inte är tillräckligt stora. För liksom, det är inga problem att göra en bana som är inomhusmiljöer. Liksom,
det är svårt att göra det realistiskt stora.
Jo, men så är det ju. Men domination-banorna till Battlefield 3 var ju, där fanns det typ 2-3 stycken som var liksom bara typ inom, alltså det här är ett lägenhetskomplex, och där springer du liksom på typ 2-3 våningar liksom, och springer runt. Vilket funkade jättebra, alltså de domination-banorna var skitbra. Men här blir det liksom så att, ja men okej, då ska man in i det här huset och då ska liksom 12 pers liksom sitta och hålla stenhård koll på de här lådorna man ska spränga. Och det finns liksom få vägar in. Det är liksom, du har inte samma här, du kan inte runda på samma sätt. Så att det är väl största problemet med de banor som finns också i betan, att det är väldigt svårt att angripa från olika håll.
Ja, jag menar, banorna med 24 spelare liksom Bad Company 1 som Oasis känns mycket större.
Ja.
Och
det
man
det
kan
fanns liksom rum att andas.
Ja. Det är, så när, då, när EA säger att det finns större kartor. Vi lovar. Då är det liksom bara, vadå? En, två? Jag är väldigt irriterad över att liksom att de... Okej, jag förstår att de kanske vill testa, hur fungerar det när det är massa spelare på samma ställe, bla bla bla, action, tryck och sådana saker. Hur fungerar det tekniskt? Och det fungerar tekniskt bra i betan i alla fall.
Ja, det gör det.
Och... Men det är liksom det är svårt att ge folk liksom en smak för Battlefield samtidigt. Det är liksom bara, det är typ... Jag vet inte, en bunt med arga katter de slänger in i ett rum. Det känns det som ibland.
Samtidigt så var det inte så i Battlefield 3-betan, så var det väl bara Operation Metro också. Vilket också kändes som ett konstigt beslut vid den tidpunkten.
Ja, jag kommer inte ihåg om de la till en till bana eller om de bara la till något spelläge.
Det kan hända att de la till Strike at Karkand. Efteråt, men
Strike at Karkand var en DLC-bana. Return to Karkand. Strike at Karkand är Battlefield 2.
Okej, okay, men okay, vad fan hette den banan då med det här stora typ masten i mitten som rasade sen?
För den Caspian Border.
Caspian Border, tack. Jag tror att den fanns på betan till PC om jag inte minns helt fel.
Så var det nog.
Men jag tror på konsol var det bara Operation Metro. Det kändes väldigt så här anti-Battlefield. Speciellt att gå från Bad Company 2 då till Battlefield 3. Och det var så att oj, här är bara en hel stadsbana. Men även Operation Metro kändes som att den hade lite mer luft i sig. Det var lite mer avstånd mellan liksom områdena. Här tycker jag de har, det är liksom verkligen komprimerat. Det är korta avstånd mellan attackerarnas spanposition och defenders spanposition, och sen har du liksom ett väldigt litet område som faktiskt är själva slagfältet. Mm. Det känns som att de liksom har tryckt ihop det hela mycket mer.
Mm.
Vilket är lite oroväckande, för att liksom det hade kunnat behövt finnas tillfällen när man får andas liksom, att jag vill inte, för ibland så spanar man ju och du blir skjuten direkt. Och det händer ju väldigt sällan på Battlefield-banor liksom, när man spanar i sin deployment.
Ja.
Det var väl typ Operation Metro, tror jag, där kunde ju sniper sitta och snipa in precis nu spana, och det var ju liksom alltid ett problem, men det var ju liksom en bana. Ja. Här var det ändå flera banor där liksom, du kan bli typ bli beskjuten på en gång om du har otur, om motståndarlaget verkligen pressar framåt. Men det ska bli kul. Jag är ändå peppad på att fortsätta spela sen i oktober.
Ja, alltså jag är hype. Det är bara att jag blev lite avtänd just av valet av banor och så. Och så tyckte jag också att de rushbanor de hade, tack vare de var så små, det var väldigt mycket choke points. Och jag bara,
Ja, och det blir ju så när det blir som gränder och liksom, du kan inte gå in i alla hus. Och sen, vissa hus kan du inte gå igenom heller. Du kan komma in på en sida, men så måste du hoppa ut och komma in från andra sidan för att kunna liksom gå över hela. Så att det väldigt mycket choke points.
Ja.
Så att vi får se. Ja, det ska bli kul att testa de större banorna, för att jag tycker även Conquest på de här banorna känns nästan lite för tight.
Ja, Conquest var liksom, det är i vanliga bättre, för då får man tid att liksom, okej, jag rundar här, jag tar en squad och går hit, vi kör runt, vi tar den här vägen liksom så, men här är liksom bara vi går framåt eller bara lite till vänster framåt.
ja, men precis, och det är väldigt kort avstånd, och sen med tanke på att hur spel ser ut idag också.
Mm.
Det gör ju att det är liksom... Hela spelet är ju mycket mer busy.
Mm.
Det är liksom mycket mer som händer. Det är mycket mer grejer i vägen. Så att det gör att liksom... Du får inte den luften heller.
Nej. Jag tror att en del av banorna är för att få folk att gå... Som jag gjorde de första matcherna. Bara wow! När saker exploderar och flyger splitter överallt och... Jag liksom plockar upp och drar Oliver runt hörnet för sjunde gången för att hela honom och skotten viner omkring en och sånt. Jag bara, yeah!
Känns igen.
Men vad tycker du om destruction i det här spelet?
Det är ingenting världsomvälvande, men det är det bästa vi har haft på många år fortfarande. Det är inte det här liksom att man kan förstöra absolut alla byggnader totalt, utan det finns ju fortfarande en viss grund, ungefär som i hur Bad Company 2 och Battlefield 3 gjorde och så.
Jag hoppas bara att det kommer finnas banor som liksom kanske utspelar sig mer på landsbygd och faktiskt kan rasera hela hus.
Ja, det hoppas jag också.
Det var kul i Bad, För i Bad Company 2 så kunde du faktiskt liksom sätta C4 på ett hus och du kunde liksom ha ner hela huset.
Ja, de här små boxhusen var ju hur lätta som helst att förstöra helt. Så jag hoppas också på det.
Mm. Men man kan förstöra ändå rätt så mycket. Liksom skjuta ner tak, skjuta ner golv. Många väggar är förstörelse bara. Men inte alla såklart. Och det är såklart, det går ju liksom inte.
Nej.
Du kan inte ha fullständig destruction för att det liksom, det hade inte funkat.
Nej, då hade ju bara varit snipers på vardera sidan banan efter ett tag.
Ja, exakt. Och då hade ingen kommit någonstans än.
Nej. Jag kommer nog skaffa den när det släpps. Faktiskt.
Ja, men det kommer jag också göra. Det kommer jag också göra. Det är definitivt. Så får vi se om jag köper på Xbox eller PlayStation.
PlayStation.
Ja, men jag har ju fortfarande problem med PlayStation-kontrollen att jag får mycket mer ont i händerna när jag spelar shooters med den.
Köp hur det är problemet.
Jag har ju faktiskt tittat på det. Jag vet att 8BitDo har ju någon sån här Bluetooth-adapter.
Mm.
Så att om jag skulle kunna köpa den och sen koppla ihop min Pro-kontroll till Xbox Pro-kontroll då till PlayStation, så hade det problemet varit löst. Så länge jag kan mappa om knapparna på den kontrollen även på PlayStation. Så att paddlarna fungerar.
Mm. Sen finns det ju... Jag vet att Turtle Beach har en Pro-kontroll som fungerar trådlöst och som har lite mer Xbox-form i sig. Även fast spakarna fortfarande är PlayStation-centrerade, så är formen fortfarande mer fyllig.
Mm. Jag får se hur jag gör. Helt enkelt.
Mm.
Så jävla jobbigt att bli gammal. Jag helt plötsligt börjar liksom min ena handled bara bajsa loss.
Det är det som händer när man är liksom växt upp ett liv som Nintendo-spelare och inte spelar med riktiga kontroller.
Och riktiga kontroller. Jag tror problemet är att jag de senaste 20 åren har spelat på såna jävla kontroller som förstör mina händer. Hade allt sett ut som game-kontrollen, då hade det liksom varit smooth sailing. Jag har kört mest Xbox, ja, precis. Ja. Och faktum är att anledningen till att liksom min handled, en av anledningarna till att min handled blev värre var för att vi spelade så mycket COD i vintras.
Jag spelar ju det på Xbox, ska jag ju faktiskt villigt erkänna. Det är ju för att det finns på Game Pass, annars hade jag ju förmodligen inte testat det. Nej. Och det är ju både positivt och negativt naturligtvis. Men nu körde jag ju den här betan på PlayStation.
Mm.
Jag bara så här, kan man inte glida i det här spelet? Jag är så van vid att kunna glida. Så här,
det går att slida.
Klicka på B. Jag bara så här, vilket B?
Men så det du säger att Phil Spencer förstörde både spelindustrin och din kropp.
Kanske. Jag tror att de här 360-kontrollen hade kunnat sitta bättre i handen än Xbox One och framåt.
Köp Xenon-kontrollen då.
Ja, jag får se. Faktum är att jag fick ju hem min Switch 2 Pro-kontroller också.
Ja!
Och den är verkligen jätteskön.
Visst känns spakarna underbara att rotera?
Ja, de är faktiskt jättebra. Det känns för att den gamla Pro-kontrollen, de spakarna blir lite sunkiga efter ett tag. Så att det liksom, men de här känns jättebra. Gillar inte paddlarna dock.
Man vänjer sig, men de hade kunnat vara lite tydligare.
Ja, för de sitter liksom, det känns som att de hade liksom behövt sticka ut lite så att de är lättare att klicka på. Jag har inte kört en enda paddelkontroll liksom som har varit bättre än de eller paddlarna som faktiskt finns på Xbox Elite-kontrollen.
Har du provat Edge-kontrollen på PlayStation?
Jag har fått känna den på Olivers. Mm. Det är ändå så här, lite så här. Steam Deck har ju också sina paddlar där bak och de funkar väl. De övre fungerar bra.
De undrar har svårt att komma åt.
Ja, men de är bättre än Switch 2 Pro-kontrollen.
Mm.
Men ja. Men det var ändå en nice kontroll.
Mm.
Ja, men verkligen. Alltså, det steget upp som, alltså, om vi säger själva huvudkonsolen i sig, gjorde med att den liksom känns lite mer exklusiv och det känns som att materialet liksom inte är lika billigt. Det känns inte lika plastigt. Lite samma upplevelse har man ju med handkontrollen här.
Ja,
förra Pro-kontrollen känns ju också ganska plastig i jämförelse.
Ja, däremot så skulle jag säga att den inte är 1000 kronor alltså, tycker jag inte.
Jag tycker nog inte att någon handkontroll är 1000 kronor kvalitet.
Nej, och jag vet att det är Rich kom från mig som köpte en DualSense Edge.
Den var dyr.
Den var över 3000 kronor när den kom.
Ja, det är fan, uff. Liksom, den Elite 2-kontrollen kostar väl typ 2,6 tror jag.
Ja, och jag tror DualSense Edgen var 3,2.
Är det bättre batteritid på den?
Du som säger att du har nästan sämre batteritid.
Nej, vilket skit! Med det priset kunde man satt in ett jävla bättre batteri.
Jag kommer inte ihåg vilken elitkontroll det var jag köpte till dig, men jag tror att den låg på 1500 någonting.
Mm, men det, var ju, det är ju Elite 2 fast utan alla
core
tillbehör.
Precis.
Vilket, och det är jättesmart att de har gjort en sån version. Att du inte, för att jag har ju jättemånga uppsättningar av paddlar och stickor och allting.
Precis, med tanke på att du har haft jättemånga som har gått sönder.
Mm.
Alltså, den kontrollen är den dyraste, sämsta kontrollen jag någonsin har ägt. För att LB-knapparna går... De tar slut på den.
Ja, det är core-kontrollen som billigas just nu är 1349 kronor på Clas Ohlson.
Mm, och då kostar den 400 kronor mer än vad jag fick Switch 2 Pro-kontrollen för.
Ja.
Och jag tycker så här, 900 spänn, det var helt okej. Okay, liksom. Visst, det är dyrt.
Mm.
Men liksom det är fortfarande en bra, mycket bättre kontroll än Joy-Consen.
Ja, jag har svårt att spela med jag har svårt att spela med Joy-Con 2-arna. Lösa, faktiskt. Jag har lite svårt för det. Jag har svårt med placeringen av tummen och så.
Jag har inte gjort det än. Liksom bara spelat med handlöst. Jag har kört lite i det här Joy-Con-grippet.
Mm.
Och då funkar det liksom. Men det är liksom så fort man tar i en riktig kontroll.
Mm.
Så det är så stor skillnad. Så vi spelade i Smash för några veckor sedan. Och var här liksom fyra stycken. Och då är det så att men den som får sitta med Joy-Con så det känns liksom inte lika bra.
Mm.
Jag bryr mig inte. Men jag har ju ingen liksom känsla för kvalitet.
Ja, tack! Vilken diss!
Var det en diss?
Vilken diss!
Vad menar du?
Nej, min livspartner bara, jag har ingen känsla för kvalitet. Så att jag var typ någon sån här sophög man bara hitta. Det får duga.
Alltså, du är väl ändå inget materiellt ting?
Det är en tolkningsfråga.
Exakt.
Jag har ju liksom tack, inte Adam. Typ köpt dig. Eller hittat dig liksom i någon form av reaback.
Vem vet? Facebook Marketplace.
Precis. Du måste hämta honom själv.
Men apropå Switch så den här veckan så släpper de Chibi Robbo på
GameCube-appen. Du är jävla Chibi Robbo.
Det spelet är svindyrt att köpa fysiskt för att det gjordes så få exemplar. Och jag har alltid velat spela det och nu äntligen ska kunna göra det. Så jag är faktiskt väldigt glad över det. Jag ska kolla vad det går nu på Tradera.
Jag tror det sjunker till pris nu när man kan spela på Switch 2.
Kanske gör det, men jag tror att för de som samlar på fysiska spel så kan de nog vara beredda att betala.
Mm.
Vi ska se om det finns någon...
Ja, men precis. Alltså, har man en samling att placera dig, då är det ju fortfarande värt något, så att säga.
Ja, men här kan du köpa Chibi Robbo för köp nu för 2000 spänn blankt. Men det verkar inte finnas... Det brukar finnas fler exemplar. Ja, det just nu verkar det bara finnas ett uppe, men jag har sett att det gått typ 3 och 2 och så. Jag fick ju tag i vad Paper Mario The Thousand Year Door köpte jag ju för typ 1800 spänn eller vad fan det var.
Och sen så blev det utannonserat.
Och sen dagen efter jag vann den auktionen så blev remaken utannonserad.
Däremot så är originalet har ju en väldigt annorlunda look, tycker jag.
Ja. Eller vi,
det är alltså original? Grafiskt, originalet av Thousand Year Door.
Jo, precis.
Remaken liksom... har lite mer realistisk färgton.
Ja, men så är det.
Och jag själv vann ett bud på Driver San Francisco till Xbox 360 för hela 50 kronor. Sen var det 54 kronor frakt på det, men ja.
Det är fan, alltså... De som säljer på Tradera, de kör sin jävla standardfrakt så här, men typ så här, spelar ingen roll hur litet det är de skickar, det är alltid typ 59 spänn.
Ja, så jag får det förhoppningsvis i veckan.
Du hade aldrig spelat Driver?
Demot spelar Driver från San Francisco. Driver 3 har jag inte spelat, för jag hörde att det var horribelt. Jag älskade Driver 1 och Driver 2 till PlayStation 1. Jag spelade dem en massa.
Mm.
Jag hade till och med mobilversionerna av Driver 1 på min iPhone 4.
Ja, det kommer väl också så här mobilspel som var Driver, va?
Utöver porten, menar du?
Mm, jag tror det.
Säkert.
Typ som man kunde se på baksidan på någon så här tidning när man köpte så här mobilspel för typ 30 spänn. Så här Java-varianten eller någonting.
Ja, säkerligen.
Så, det måste kännas helt sjukt för de som växer upp idag. Så att vi spenderade... pengar på att köpa ringsignaler till våra telefoner.
Ja, då kommer man smsare till ett nummer och så laddades det ner.
Och det är liksom baksidan på en Frida-tidning liksom, det var det hur mycket som helst. Och så kunde man ju typ köpa en sån här liten border också på, som kunde synas längst upp på grejer. Alltså, jag slösar mycket pengar på ringsignaler alltså.
Ja, min polare bara, åh, titta, det här är en polyfon-ringsignal. Han hade fått en Motorola-telefon som hade det. Och jag hade min Nokia som hade bara, bididi, bididi, bididi,
bididi. Ja, jag vet. Den här polyfoniska ringsignalen. Men alltså, vilken industri det var.
Ja.
Som helt dog ut.
Ja, Apple dödade den industrin typ. Så.
Ja. Ja, men det är liksom, det är liksom helt sjukt liksom, hur saker och ting kan bara komma och gå så där.
Mm. Jag kommer ihåg när jag hade min Sony Ericsson. Det var den första som hade någon form av touchfunktion som jag hade.
Mm.
Jag tror att det var första året på gymnasiet eller någonting sånt. Och man kunde ladda över lite musik.
Mm.
Men jag hade ju fortfarande MP3-spelare vid det laget, så att jag lyssnade ju mest på den. Det fick ju plats mer musik i MP3-spelaren. Där kunde jag ha typ 120 låtar. Och på mobiltelefonen kunde jag väl ha typ 10-15 kanske.
Men Sony Ericsson, kommer du ihåg den horribla Fastport-kontakten de hade på Sony Ericsson-telefonerna?
Ja,
den som
gick alltid,
började
sönder.
Ja, började alltid glappa. Jag vet inte, jag hade en sån Walkman-variant som var supercool. Den hade den här lilla spaken i bröstvårtan i mitten.
Ja, kunde... just det. Var det den mobilen som typ var lite orange?
Den var lite orange, ja. Och så hade den Fastport. Jag vet inte hur många gånger jag köpte lurar till den här jävla skiten.
Ja. Jag hade en Sony Ericsson-telefon jag haft. Den var silver lucktelefon som typ man kunde få genom ett 3-abonnemang som mina föräldrar hade haft. Eller sånt. Den gillade jag rätt så mycket. Men annars körde jag nästan... Alltså jag hade nästan enbart Nokia-telefoner. Och innan jag fick min iPhone så hade jag liksom en Nokia typ business phone. Liksom så här, man kunde skjuta upp skärmen så att man hade tangentbordet under den. Liksom.
Oh.
Absolut. Och jättecool funktion för att jag gillar ju tangenter. Jag tycker fortfarande att tangenter är bättre än touchskärmen. Liksom, för det är mindre risk för att skriva fel. Jag har stora tummar. Liksom. Men det är den sämsta telefonen jag ägt. Helvete vad dålig den var. Den var så seg. Gick typ inte att göra någonting med den. Fruktansvärd. Och sen liksom att gå därifrån till iPhone, det kändes som en helt annan värld.
En sån här Sony Ericsson Walkman hade jag ju också. En sån som man liksom drog upp.
Ja, den var populär. Den som man skjuter upp halvan där.
Precis.
Den var väldigt populär.
Knappsatsen satt under.
Mm. Ja, gud. Skulle jag lista alla telefoner jag har haft så skulle vi behöva starta en ny podd i princip.
Hade också typ en grön Motorola som såg ut som en liten handdator med lucka som man kunde ta upp. Och den hade också tangentbord. En jättetjock antenn, men den tror jag inte hade så länge.
Kommer du ihåg Batman The Dark Knight? Den Nokia smarttelefonen som de hade i den filmen?
Nej.
Min lillebror hade en sån. Den hade Symbian som operativsystem och den var cool men den var inte bra. Det var liksom sådär, det var mjuk touchskärm på den.
Det är rätt så kul att se liksom äldre filmer, liksom actionrullar eller någonting sånt som använder de här gamla telefonerna till så high-tech grejer.
Ja.
Det är typ, jag tror att Nokia var ju typ så officiell sponsor till Alias när det gick på TV.
Ja.
Så att det är ju jättemycket Nokia-telefoner där som de gör alla möjliga grejer med.
Det är också kul att se vem som sponsrar filmer överlag. Som till exempel Terminator Genesis. När jag bara, åh! Alla springer runt med Lumia-telefoner och Surface-datorer. Undrar vilket företag som betalar dem.
Ja, det är lite löjligt sådär hur man får använda produkter och sånt i film. För att det är, liksom, det är inte realistiskt om alla har samma.
Nej.
Eller serier också. Så jag kommer ihåg, Jimmy tvingade ju mig i fjol att se hela Gilmore Girls.
Mm.
Då var det liksom så här att man fick se vissa paket och så från olika vinklar. Om det var så här glaskpaket som det liksom var specifikt för det avsnittet eller någonting sånt. Och sen så var det liksom helt bizarra grejer för att det var så himla mycket den här glassen i fokus till exempel. Så helt plötsligt så var paketen från ingenstans oöppnad igen. Alltså, det var liksom sådana grejer.
Och sätter ner paketen liksom perfekt framför kameran. Och sen vet man ju, i vissa liksom typ avsnitt och sånt så skriver de ju manus kring produkten de marknadsför.
Mm.
Ett avsnitt av Vänner så pratar de jättemycket om TiVo. På ett sätt som liksom inte känns naturligt att man pratar om. Jag tror att i Gilmore Girls som hade de också någon lagare, någon form av mat som också var tydlig produktplacering liksom.
Ja, men det var mycket produktplacering i Gilmore Girls.
Jag tror att första gången jag medvetet märkte produktplacering var Göta kanal 2.
Var du ett exempel.
Ja, alltså jag såg dem på bio. Jag vet inte, pappa hade fått biljetter eller något sånt. Jag har ingen jävla aning om det där. Det var 2006. Och det är en scen som bara hoppar över till Janne Loffe Karlsson när han sitter. Och så i fokus är det typ Felix pyttepanna påse bara i handen där. Perfekt centrerad, inzoomad för kameran. Och jag bara, ha! Det där får inte storyn framåt.
Nej, det blir så himla weird. Vi pratade i förra veckan om Donkey Kong Country 2 som jag och Amanda hade klarat. Den här veckan har vi klarat Donkey Kong Country 3. Så nu är vi liksom klara med SNES-trilogin av Donkey Kong-spel. Vilket ändå var kul.
Precis.
Men jag tror vi har liksom så här typ att det blir sämre och sämre. Så vi liksom har Donkey Kong Country 1 är bäst och sen 2 och sen 3. Ja, jag tror du håller med om det.
Donkey Kong Country 3, Dixie Kongs Double Trouble som spelet heter. Där är det framförallt bossarna som är riktigt kackiga. Alltså, bossarna har ju liksom aldrig varit stjärnan i showen om man säger så när det gäller Donkey Kong. Första spelet så är det liksom massa olika djur mest som gör konstiga saker. Men de är inte så svåra de bossarna och man förstår ganska så fort vad man ska göra för någonting. Men dels i tredje spelet så var bossarna svåra men de var också ganska så oförståeliga på många sätt. Så flera gånger som jag bara kastade handkontrollen på Jimmy och bara sa jag fattar inte, allvarligt talat, jag vet inte vad jag ska göra här. Det är så dumt. Och det är liksom så konstiga spelmoment ibland. Jag tror att den första bossen, då är det någon form av, vad var det ens? Det såg ut som en stor soptunna som rörde sig mot den, mer eller mindre. Som öppnade och stängde munnen.
Ja, just det, som man behövde kasta in en bomb i munnen så att han liksom
sköt bakåt. Den spottade ut någonting som man skulle plocka upp och sen skulle man kasta tillbaka det i munnen. Och dels så öppnade den ju munnen och stängde den ganska så fort. Och dessutom var det ett litet hål man skulle pricka.
Mm. Ja, så det var liksom, hålet ser större ut än liksom vad du faktiskt behövde träffa. Mm. Så att det var jätteknivigt. Vi missbrukar den här jävla save state-funktionen ordentligt under våra spelsektioner. Alltså
typ. Ja, i tvåan och trean framförallt. Ja, första gick ju väldigt mycket bättre.
På vissa bossar var det så att jag fick in en träff på bossen, spara. Och jag fick in en träff på bossen, spara. Men så fanns det ju också lite den här grejen vi pratade om förra veckan att, typ så här, att vi visste inte att den här funktionen fanns och det var även i det här spelet var ju också där typ att det var någon fågel som kunde lyfta upp tunnor men det visste inte vi så vi bara den här kan inte skjuta eller ingenting så att liksom man lär sig så här. Men då fick vi faktiskt en tweet från DIC som skrev så här: tänkte på det här med Donkey Kong Country 2 som vi pratade om i förra veckans avsnitt, gissa på att informationen ni saknade stod säkert i spelmanualen.
Ja, förmodligen.
Det är lite svårt att veta sånt när man streamar gamla spel digitalt och inte har tillgång till spelmanualerna. På tal om spelmanualer, jag kan inte vara ensam att sakna sådana, att kunna bläddra i dem. Det är så sällsynt med spelmanualer till fysiska spel numera. Senast jag köpte ett spel som hade det var Gunborg Dark Matter och dessförinnan var det Cyberpunk 2077. Det stämmer ju att det får... Kan ju varit någon specialutgåva eller något sånt, jag vet inte. Du har ju köpt Cyberpunk.
Ja, jag har ju Ultimate-utgåvan. En sekund. Eller jag har ju den stora kartongen. Ska kolla?
Ja, kolla.
Ska se.
Så att förmodligen så var det ju det att vi har... Så det stämmer i manualerna, helt enkelt. Vilket man inte tänker på.
Jo, men säkert.
Och det vet jag typ
jo, att... Jo, World Compendium. Det är en massa saker i. Men det är ingen traditionell manual, men det är 750,000% mer än det här.
Ja. Och det är ju lätt att glömma idag att manualer var en ganska stor grej. Jag vet att många PC-spel hade ju en riktigt tjock bok man fick med sig.
Ja.
Och jag vet att någon, jag vet inte om det var Nintendo själva eller någonting sånt, la upp hela manualen till Earthbound online. Och det är ju meningen att du ska ha manualen liksom jämte dig när du spelar spelet.
Mm.
Och det blir väldigt svårt när man inte har tillgång till den när man spelar Earthbound liksom på Switchen till exempel. Och jag kommer ihåg när manualerna började försvinna från spel. Det var ju runt 360-tiden.
Ja.
Mot slutet av generationen. Helt plötsligt så fick det liksom, de blev tunnare och tunnare. Och sedan fick det typ ett litet, liksom, ibland var det bara en liksom sida. Mm. Jag vet inte om det är en A5 eller A6.
Ja, man fick typ en liten pamflett.
Ja, men precis.
En beskrivning av spelet.
Och sen idag är det ingenting. Och så här, mig gör det ju ingenting att vi inte har några manualer kvar. Liksom. Det är egentligen ganska onödigt. Saknar jag dem? Ja, det gör jag faktiskt.
Alltså,
jag minns...
Ja, fortsätter. Alltså, jag tänker tillbaka nu efter till alla spel jag hade. När jag läste i bilen. Där, ja, liksom på väg hem från affären. Bara, oh my god, är Sam Fisher 54 år gammal? What the fuck?
Jag kommer ihåg när jag hade fått The Sims Superstar. Expansionen till första spelet. Jag tog alltså med den manualen och läste i bilen när vi åkte bort.
Mm.
Liksom bara för att ha något att läsa. Så att det, jag gillade verkligen manualer. Det var ju också ett sätt att liksom få lite mer information. Liksom. Alltså det gav egentligen typ backstory till många grejer också.
Oh ja.
Som man inte ser annat.
Det finns en jättebra bok som heter Oblivions samlutgåva. Som är typ en sån här compendium till The Empire. Som går igenom historia och de olika regionerna av världen och sånt.
Mm. Jag undrar vems jobb det var att göra manualerna på den tiden. Jag tänker att det är ett ganska roligt jobb.
Ja, det finns en jättebra manual till, vad heter det spelet? Det första spelet från Troika Games. Jag vet inte om det är det första, men det här, det var ju top-down steampunk magi RPG, Troika Games RPG. Steampunk. Det var Arcanum. Heter det. Och den var liksom också en fantastisk guide till världen och sånt, information. Mm. Och de hade ett recept till bananbröd i boken också.
Har du lagat det bananbrödet?
Nej, men jag vill ju någon gång ska jag göra. Någon gång ska jag göra.
Har du kvar boken eller?
Jag har inte den. Den har jag digitalt vid Good Old Games.
Vad hette spelet nu igen?
Arcanum.
Arcanum.
Ja. Arcanum. Vi ska se här. Arcanum of Steamworks and Magic Obscure. Eller Obscura.
Här har vi Grand McCookies 3 Bowl Bread.
Ja.
Halfling recipe. Jag hittade det här med en Reddit-tråd.
Ja.
Spännande.
Undrar om det funkar också då, liksom.
Det går säkert.
Ja, men det är så sånt var roligt.
Ja.
Och så här, nu köper jag i princip bara digitala spel, så att för mig hade det gjort detsamma. Men ja. Det är väl inte någon manual i de spelen. Jag vet att ibland har man kunnat sett typ en riktig manual digitalt i spelet, ja. Men det görs sällan.
Hade inte PlayStation Vita ibland att man satt i dem och så hade de en manual det här på den här launchskärmen för spelet som man kunde ibland välja.
Ja,
ja.
Det tror jag.
Det var en okej kompromiss.
Undrar om inte vissa Virtual Console-spel på typ Wii och Wii U också hade manualer.
För mig att 3DS också hade manualer digitalt.
Det tror jag.
Det är nice.
Jag tror att, ja men DS och 3DS-spelen hade väl ganska tjocka manualer ända in i det sista.
Jo då.
Mm. Ja, jag tror jag kommer ihåg.
Kul. Men Amanda, du hade ju spelat spel på Switch.
Det har jag gjort.
Så vad har du spelat?
Jag har spelat Is This Sea Taken. Som är ett litet indie-spel som fokuserar på ändå liksom ett väldigt centralt ämne i vårt samhälle, det vill säga hur man placerar sig i olika situationer. Så det man gör i det här spelet är att besöka olika platser. Så jag tror att det finns 5 platser, jag är lite förbi halvvägs om inte jag missminner mig. Och i de här städerna så finns det exempelvis att man kanske besöker sportevent, restauranger, konserter och liknande. Kanske gå på bio. Och då behöver man placera ut folk. Det kan också vara att man ska transportera sig med olika fordon. Och varje person har någon form av önskan om var den vill bli placerad och varför. Det är inte alltid jättespecifikt, utan man kan leka runt lite grann med det där. Och placerar man en person på ett ställe så är inte det liksom det slutgiltiga, utan man kan leka runt med det tills man liksom har beslutat sig för att klicka på att det är klart, helt enkelt. Och tanken är att man ska skapa så mycket nöjdhet som möjligt. Nu har inte jag testat på att klicka liksom för att komma vidare om man inte har fått alla nöjda. Så jag har liksom 100% att det hittills. Så jag vet liksom inte riktigt hur det ser ut, om det finns någon som är missnöjd och vad det är som händer då. Liksom om det blir annan form av dialog till exempel eller liknande. Men det finns liksom olika sätt att leka sig fram med att hitta rätt plats till rätt person, helt enkelt. Så säg till exempel att man ska åka buss tillsammans. Och då vet ni ju liksom att i kollektivtrafiken, då har man ju vissa tankar när man går på en buss. Det kan vara till exempel att man blir yr om man åker baklänges. Det kan vara att man inte vill sitta bredvid någon som har stark parfym. Det kan vara så att det kanske är någon större jäkel som spelar musik utan hörlurar som man inte vill sitta bredvid. Allt möjligt sådant. Och det är lite det här spelet går ut på. Vilket blir liksom väldigt roligt, för att man tolkar ju in väldigt mycket i det själv också. Så då kan det liksom vara en person som... Det var lite olyckligt igår att jag hittade en person som hette Oliver. Som
stank han.
Det gjorde han. Så här, det var en väldigt komplex person, för den gillade liksom inte starka lukter. Men den hade inte duschat den dagen, så den luktade själv illa.
Var den missnöjd över sin egen doft?
Nej, alltså så komplex var den inte. Men skulle det till exempel sitta en person med väldigt stark parfym bredvid, så hade den typ sagt, åh, jag kan inte andas. Men om en person som inte gillar stank hade suttit bredvid honom då, så hade den förmodligen sagt stinky, vilket är väldigt roligt. Så det är ett väldigt charmigt spel och liksom väldigt anspråkslöst spel. Det är liksom inte krångligt. Alltså det kan vara lite klurigt om man behöver pilla runt lite grann, men jag känner liksom inte att det är ett pusselspel som alltså berövar mig all kognitiv förmåga. Liksom. Jag känner mig liksom inte utbränd när jag har spelat en session, utan det är liksom väldigt fridfullt och mysigt. Jag tycker att det är väldigt roligt att försöka hitta de här platserna åt alla personer, oavsett vilken kontext det är egentligen. Så det kan liksom vara olika villkor för de här olika scenarierna till exempel. Så jag tror att en bana som jag spelade på lunchen till exempel utspelade sig på något form av sportevent. Och då är det till exempel att det finns vissa som hejar på det ena laget och vissa som hejar på det andra. Sätter man dem för tätt ihop, då blir det liksom en form av alltså, konflikt där, att de inte blir riktigt nöjda. För det är några som hejar på ena laget och det stör det andra laget och vice versa. Så då behöver man liksom sätta dem längre ifrån varandra för att deras hejarop inte ska störa. Sen så kan det vara till exempel att en person har med sig popcorn. Och det kan finnas någon annan i publiken som vill stjäla popcorn, så då måste man sätta den personen bredvid den som har popcorn till exempel. Mm-hmm. Sen så kan det finnas någon som inte vill sitta på lortiga säten, så om det har suttit en person och ätit popcorn och sen så kommer det liksom nya personer. För ofta så är det liksom att man har kanske 5 omgångar eller någonting sånt på samma bana. Och då kan det liksom ligga lite popcornspår. Då kan man inte placera den personen där, för den gillar liksom inte när det är lortigt.
Ja, jag visste inte att det byggde liksom vidare på varandra. Alltså
jo,
på det sättet.
Men säg till exempel att du har en bussituation eller ett tåg eller liknande. Då är det väldigt tydligt, för då åker den vidare från station till station. Vissa sitter kvar och så kommer det nya som kliver på. Så när jag åkte tåg till exempel igår, om inte jag missminner mig, då är det dels ett bagageutrymme som man får liksom pussla ihop, och då är det liksom något kastspö och det är en, jag vet inte om det är en trombon, nej det är det nog inte, det är något form av blåsinstrument, jag kommer inte ihåg vilken sort, Och så är det liksom någon bred väska, någon avlång väska. Och sen så är det någon nallebjörn liksom. Då ska man försöka pussla ihop det. Och sen så i den ordinarie vagnen ska man liksom försöka sätta personerna så att de blir nöjda. Det kanske är någon som inte vill sitta bredvid barn. Det kanske är någon som inte vill att man ska sitta bredvid någon som pratar eller spelar musik. Det kan vara någon som jättegärna vill prata med någon eller lyssna på hög musik. Vissa kanske blir yra beroende på var de sitter för någonstans. Det finns ett scenario där man åker någon form av turistbåt till exempel, likt paddan här i Göteborg. Då kan det vara så att, okej, jag vill inte sitta på någon av kanterna för jag vill inte få vatten stängt på mig. Eller jag vill ha en bra utsiktsplats för att jag ska kunna ta bilder. Då måste man liksom positionera personerna utifrån det. Sen så har ju liksom alla karaktärer sina namn och vissa är relaterade till varandra. Så det kan vara att barn till exempel vill sitta med sina föräldrar. Det kan vara att vissa inte vill sitta bredvid specifika personer. Det kan vara att vissa definitivt vill sitta bredvid några personer. Och vissa kanske bara vill prata med alltså främlingar. Så säg till exempel att det är två stycken ungar. Och då kanske den ena ungen vill sitta bredvid sin förälder. Men den andra ungen, den vill bara sitta bredvid ett annat barn. Så det är liksom den typen av pussellösningar också. Så att det finns liksom olika saker som man behöver tänka på. Och ibland kan det vara ganska så knivigt, i synnerhet om det liksom inte finns många platser till exempel. Ju färre platser det blir, desto klurigare blir det ju naturligtvis att hitta den ultimata lösningen.
Jag har köpt det spelet också, jag har bara inte hunnit spela det.
Ja, jag sa till dig igår att du borde verkligen starta det, för att det är väldigt härligt att spela. Jag tror att för dig som spelar väldigt många olika sorters spel och dessutom spelar många spel som är väldigt actionbetonade, så tror jag att det hade varit liksom en skön upplevelse att bara landa i lite grann.
Jag var ju så dum, jag laddade ju ner. Vi spelade Duolingo. Vi kör Duolingo. Liksom försöker lära mig lite japanska. Och där får man ju annonser och får se så här, ett bullshit-spel. Och då finns det ett. Och ibland så kan man testa de spelen i liksom annonsen. Och ibland så kan jag inte låta bli. Så då finns det så här, man ska. Det finns en massa fordon som har olika färger. Typ bussar liksom, och taxibilar och sånt. Och sen så har det liksom. Röda människor ska i röda bilar och så får man liksom trycka fram och så finns det liksom en parkeringsplats där alla ska åka. Jag så var det med att folk som har spelat mobilspel har liksom sett den här typen av annonser. Och efter månaden nu har jag spelat Duolingo så blev jag så svag så tänkte jag ska fan testa att ladda ner en sån här app och köra hela bussreset. Alltså, det är verkligen gjort för att maximera så mycket annonsintäkter som möjligt.
Oväntat.
Alltså det är verkligen, det är typ vidrigt där. För du har liksom, det finns totalt tror jag det är 8 parkeringsplatser. Men du har 4 liksom tillgång till 4. Och det går att lösa banorna på det sättet. Alltså du behöver inte ha fler. Det går lösa dem, men även om det gör det mycket, mycket svårare. Och för att låsa upp parkeringsplatser så måste du titta på, antingen så betalar du med den här valutan som man tjänar ihop när man klarar banor. Eller så tittar du på en reklamfilm. Och de reklamfilmer är typ så här en minut långa. Alltså det är verkligen absurt jävla långt. Och då tänkte jag så här, jag bara, men jag låser upp de här så har jag väl det på min profil. Och så liksom, då får jag ha mina parkeringsplatser. Nej, det är per bana. Vilket gör att man kan titta på hur mycket annonser som helst i det här jävla spelet. Alltså det är så vidrigt är det.
Ja, men det är ju samma sak i Duolingo. Alltså nu har de ju byggt ut hjärtsystemet mot ett batterisystem, vilket är otroligt märkligt. Jag tycker att Duolingo är väldigt bra på många sätt för att det liksom känns som ett väldigt lättillgängligt sätt att lära sig språk. Sen så vet jag att vissa har klagat på att allting kanske inte är alltså 100% korrekt eller någonting sånt. Vad det var du och jag och Gustav diskuterade för ett tag sedan när han var här.
Ja, precis.
Men jag tror liksom att på det stora hela så lär man sig nog väldigt mycket. Det enda jag hade önskat är liksom mer glosor, att man får öva liksom som en form av mängdträning på glosor istället för att det liksom ska vara mer meningar som upprepas. För det är väldigt mycket upprepning, vilket är bra, för det är ju så man lär sig. Men jag hade gärna liksom sett att specifika glosor fanns i liksom långa listor och bara upprepa. Jag hade uppskattat det. Men det här batterisystemet, det är ju otroligt sunkigt. För det kan ju vara att det spelar ingen roll hur bra du är, för du förlorar fortfarande på ditt batteri. Du startar på 30, om inte jag missminner mig.
25.
Är det 25?
Mm.
Oh. Jag hade för mig att det var 30. Strunt samma. Men då i alla fall så förlorar du ju hela tiden batteri. Oavsett om du klarar de här olika delarna eller inte. Sen så får du ju tillbaka lite batteri när det går extra bra och liknande. Men om du hade hjärtan till exempel, då förlorar du inget hjärta. Om det är så att det går riktigt bra. Säg att du har 4 stycken omgångar där du maximerar och klarar allting. Då har du dina 5 hjärtan kvar. Men det här är ju liksom bara för att folk ska antingen investera i den här versionen som är betalning. Eller att man ska kolla mer på de här olika reklamerna som finns. Och det är ju inte så svårt att se igenom det, naturligtvis. För man blir ändå lite irriterad. För jag tycker att Duolingo är väldigt roligt. Försvann Jimmy ur bild här bara för att våran hund började tugga sönder en kartong. Och Duolingo är ju väldigt speligt också.
Mm.
Jag tror att det är det som tilltalar många, att du lär dig, men det är också väldigt speligt. På det sättet så blir det ju väldigt lättillgängligt.
Mm.
Har du spelat det, Adam, någonting?
Duolingo? Nej. Jag accepterade sedan länge att jag svenska och engelska och rövarspråk är mina 3 språk.
Det är bra med rövarspråket där, alltså. Det är...
Ja, ja. Då det tagit det har jag gett åt att bobbrora.
Ja, inte helt flytande, men jag godtar det.
Jag använder det typ en gång vart 5:e år.
Ja, nej, men det är... Men alltså mobilappar överlag är liksom bara...
Mm. Jag kör japanska, naturligtvis, för att vi ska åka till Japan i höst. Men sen så tänkte jag att jag skulle liksom börja ta upp de här gamla skolspråken som man lärde sig också. Alltså jag hade ju italienska senast när jag gick på gymnasiet, och då läste jag det 1 år. Och nu minns jag liksom inte supermycket, men man märker ju ändå att det sitter en hel del, framförallt på grund av att jag har varit väldigt mycket i Italien överlag.
Pizza,
sen har jag inte pratat italienska. Sen har jag inte pratat så himla mycket italienska när jag har varit där ändå, för att man får lite dåligt självförtroende när man inte pratade så mycket. Men sen så hade jag ju tyska i grundskolan där, vad var det, 7:an till 9:an. Det första året fick man ju liksom prova på de olika språken. Så då fick man prova franska, tyska och spanska. Och sen det sista kvartalet, eller vad man ska säga, så fick man påbörja den här språkresan då, vilket man nu hade valt.
Jag läser lite franska. Jag kan några enkla fraser. Och så läste jag tyska, och det enda jag insåg från tyskan är att de räknar konstigt, men annars så ja.
Jag har för mig att det finns många språk som räknar ganska så konstigt.
Ja, men det är liksom 21, det är 21, så de säger liksom 1 och 20. Jag bara, why?
Och norrmännen har också konstigt sätt att räkna.
Okej, jag säger så här. Norska är ett låtsaspråk. Jag har full förståelse till varför Sverige under stormaktskrigen ville utrota norskan.
Men du hade kört Warhammer.
Ja. Jag skaffade...
Apropå norska.
Ja, apropå norska. Det är ungefär lika dumt.
Nej. Du tar tillbaka det där. Jag körde Dawn of War Definitive Edition som släpptes förra veckan. Och det är då en remaster av Relics, klassiska Warhammer 40K RTS-spel. Och det är en vettig remaster faktiskt. Det är ingen sån där superextravagant. De har inte upphottat en massa helt galet, så det är inte en remake eller något sånt. Utan de har piffat till lite upplösningar, gjort att det fungerar på moderna system. 64-bit stöd, så att nu finns det mer utrymme för moddare att göra coola saker och så. Fixat belysning. Och sen har de även tagit alla expansioner. För tidigare var de expansionerna fristående, så att de var egna launchers. Men nu har de liksom bakat ihop allt i ett spel. Och jag har spelat en bit in på den vanliga Dawn of War-kampanjen. Och då följer man ju Blood Ravens. Som är ett chapter av Space Marines som försöker mota bort arga orker på en planet. Och så är det, kanske det händer någonting annat spännande i bakgrunden. Kanske Chaos är där och håller på, vem vet.
Hur gammalt är originalet?
Är det 20 år gammalt? Dawn of War release. Det är gammalt nog att alla körde det med... Vi ska se... 2004, så det är över 20 år gammalt.
Ja, fasen.
Alla körde det med en widescreen och kameramod för att liksom på moderna system. Och de har bakat in det också, så nu är kameran lite längre ut istället för att vara väldigt, väldigt nära. Och det, man hör full widescreen istället för 4:3.
Mm, nice. Så på den tiden när man faktiskt gjorde realistiska strategispel, liksom.
Ja, och det är också... Det, efter att spela typ Homeworld 3 förra året och Tempest Rising i år, så är det liksom, man tänker spelaren bara, det är inte världens snabbaste spel, så det är inte så intensivt som vissa uppdrag kunde vara i Tempest Rising. Tempest Rising, uppdragen mot slutet var liksom bara, chilla, låt mig bygga torn.
Sällan känner man sig så jävla royally fucked i realtidsstrategispel, och det bara liksom händer skit. Man bara, jag har inte förmågan att hindra detta.
Nej. Men detta är lite bättre takt, skulle jag säga. Det är hyfsat enkelt att komma in i. Även om du har spelat några av Relics andra RTS-spel, Company of Heroes och sånt.
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Det är mycket... Det handlar om att ta punkter på kartan. Och i det här fallet, de punkterna ger ju resurser. Som låter en bygga mer Space Marines och grejer och skit. Sen har man hyfsat begränsat. Och det som är intressant också, man bygger en squad av Space Marines. Man får 4 små knattar. Så. Och varje squad... Sen kan man bygga ut upp till 9/10 om man har en hero unit kopplat till dem. Men man kan liksom börja med 4 och så kan man uppgradera den till en stor squad. Och sen så kan man sätta 4 stycken fokusvapen på dem. Så man kan ta till exempel en squad med 2 stycken heavy bolters och 2 stycken plasma för lite heavy fire. Eller en squad med 4 rocket launchers. Så varje squad börjar likadan, men man kan forma dem ut efter behov hur man vill ha dem. Så det är ganska intressant liksom att på pappret har jag inte många enheter, men varje sån enhet kan liksom utvecklas på olika sätt. Och det är ganska intressant.
Mm, men kul.
Så jag rekommenderar...
Du som är som en Warhammer fantast också.
Nu vet jag att det finns folk som har liksom neckbeards och har en källare full av plastfigurer som bara, han är ett riktigt fan. Han var inte där när Cadia föll. Och jag bara, nej, men jag tycker det är bra ändå.
Det enda Warhammer jag spelat, det var ju det actionspelet från förra året.
Space Marine 2.
Space Marine 2, ja. Precis. Det är liksom min enda inkörsport i Warhammer.
Det är så bra!
Alltså, spelet var ju kul. Sen var ju typ, alltså, storyn och allt runt omkring var ju väldigt såhär, alltså... Var lite töntigt, svårt att ta på allvar. Men jag antar också att det är gjort för sådana som liksom har mer koll också.
Ja, och sen är det ju lite mer inspirerat av simpla, roliga spel från förr. Det var liksom, storyn är mera drivande kraft som fiender där, skjut.
Har du testat remastern av ettan? För den släppte Har den släppts än förresten?
Den släpptes någon månad tillbaka. Och den var okej. Den var för dyr när den släpptes. Jag köpte inte den direkt. Men sen sa de, fine, förlåt, vi sänker priset. Och de som äger originalet får också extra rabatt. Och då köpte jag det.
Ja, nice.
Och så hade det också problem med att det först inte fungerade på Steam-däcken. Det kraschade, liksom det startade ett svart skärm och sånt. Men de har patchat sen dess. Och jag kan spela på maxgrafik. Det är inte en extrem uppgradering. Det är liksom... Originalet kördes tillräckligt bra. Så det var tekniskt sett en ganska onödig uppgradering. Det är väl att det finns på moderna konsoler. Men det är fortfarande bara Xbox. Jag förstår inte varför det inte kom till PlayStation.
Fanns originalet på PlayStation?
Ja.
Det kan ju vara en sån grej att det bara kom till Xbox.
Ja, men varför släppa det på en död... Nej, inte två. Jag ska se här. Det är mycket golande nu på mig. Mitt huvud är överfullt. Game. Se nu. 40K Space Marine. Det kom till PlayStation 3 också.
Ja, då så.
Så det är fucked.
Men det var inte co-op på det, va? Eller hur? Det
Nej,
var single player.
Det var bara det var single player, som fanns en multiplayer deathmatches och sånt.
Ja. Kul. Men det var nog allt vi hade för idag.
Jag tror det.
Det är Gamescom runt hörnet.
Precis, Gamescom händer denna vecka, så vill jag prata om det nästa vecka.
Jag vill ha spelat Sword of the Sea också nästa vecka, i och med att det släpps imorgon, det vill säga den 19.
Ja, det är jag också sugen på att spela. Och sen så har ju, imorgon har också Nintendo en direkt för Kirby Air Riders.
Varför? Jag vill ha
på
Metroid!
45 minuter!
45 minuter!
45 minuter Kirby Air Riders!
Det kommer ju en av oss i alla fall inte se.
Jag vet inte heller om jag kommer definitivt se det live. Men det kändes också så här väldigt mycket. Eller lång tid. Alltså jag undrar om så här, kommer de gå igenom allt? Så här, ja. Här är alla olika fordon du kan köra som. Här är alla olika lägen.
De kommer sitta där bara, vi lovar. Det här är ett bra spel. Vi lovar.
Men också sjukt. Då är det så här, när kommer det släppas liksom? Att det ska ju släppas i år. Och då är det så här, beroende på när det här får datum så kan det ge en större fingervisning om när Metroid Prime 4 kommer.
Jag
tror inte att de kommer komma nära varandra.
Jag bryr mig inte om det jävla Kirby Air Rider-spelet. Jag vill ha Metroid. Och Nintendo håller Metroid från mig.
Det kan du gott ha.
De hatar
mig. Klart lite andra spel istället.
Ja. Om du köper Kirby Air Riders, då kommer du få datum på Metroid Prime 4.
Vad kommer det kosta ens?
900 spänn säkert. Nej, det vet jag inte. Det kommer säkert kosta som Bananza.
Okej, okay, så ja, då är det runt 900 i Sverige.
Ja, det är faktiskt sant.
Jag skulle precis säga att det kostade väl så mycket.
Jag vet faktiskt inte vad Kirby är. Det kommer kosta. Allt jag vill ha är City Trail 2.0.
Är det en bana eller?
Nej, det är ett läge. Så det är liksom... Så som City Trail fungerade i första Kirby Air Ride, det var det att du... det är liksom en stadsbana egentligen som var helt liksom open world. Som du körde runt på och samlade power-ups. Och du samlade liksom power-ups och du kunde typ samla så här top speed, bättre kontroll och allting. Och sen så kunde du också hitta nya bilar. Och då kunde man typ tidsinställa allt från 3, 5 och 7 minuter tror jag. Och när tiden var ute, då liksom kom det som en utmaning. Så det kunde vara typ ett race. Eller det kunde vara typ så här, du ska flyga så långt som möjligt. Och beroende då på hur du har uppgraderat din bil så kommer du klara dig bättre eller sämre. Och ska man vinna den tävlingen. Det var skitkul. Vi spelade det på stream ett år. Och jag tror inte att varken Oliver eller Martin var särskilt imponerade. Men,
visst gjorde ni det medan jag stod och lagade mat eller något sånt?
Ja, det gjorde vi. Så det var, jag tror det var... Kan det ha varit 500? Det måste ha spelat 500.
Säkert.
Jag hade ju skitkul såklart. Men de andra två var lite svårflörtade. När jag kom till Kirby Air Ride.
Oliver alltid svårflörtad.
Ja, han behöver ha ett vapen i hand.
Ja, alltså jag vet ju hur svårt jag har att få med Oliver ibland på saker. Jag försöker, alltså nu har han lovat att se det med mig. Men jag försöker få honom att se War of the Worlds med mig.
Film, tv-serie?
Film. Det är en sån där, oh my god, den är så jävla dålig att den blir bra. Och jag bara, jag vill se den. Uh-huh. Oliver bara, den är inte gjord av Christopher Nolan.
Kan jag inte se den på Bergakungen så är det inte värt
det. Ja,
det var faktiskt väldigt roligt en gång när Oliver var hemma hos mig. Jag bodde hemma fortfarande. Då fint, liksom, jag bara, så här, men ska vi inte gå på bio en dag?
Ja.
Enköping. Och han bara, jag tänker inte gå på en sån här bonnabio.
Ja, ja, för att pojken från Bollebygd, vad fan heter det, är så jävla fin.
Och det var så här typ att, och bion i Enköping var det väl ingen större fel på. Vi hade liksom två salonger som var relativt stora och några mindre liksom. Ja. Precis som en vanlig bio.
Det är liksom inte en köks-tv som de har ställt på två hölbalar.
Jag borde nästan ha för, vi hade ju liksom då, jag bodde ju liksom ute på landet och så fanns det ju en bygdegård i närheten och de hade bio. Och jag tror ju att det var ju någon liksom, alltså det var ju alltid gamla filmer och sen några jävla projektor och någonting sånt. Så att det
jag tänker mig att det är typ så här, du vet i skolan när lärarna kommer typ tvn, så är det en så här tjock-tv. På en vagn.
Ja, det var ju det bästa. Då visste man att den här lektionen kommer bli kul.
Då tänker man ju att det är deras bio.
Ja. Jag hade en lärare på högskolan när vi skulle kolla på en DVD-film. Där han lyckades börja om på reklamen 5 gånger innan han gav upp och bara, vi får se reklamen. Och man bara, men alltså du var ju liksom i rätt ålder för att hantera DVD. Från första början. Jag förstår inte att det här är ett problem.
Det är väldigt lustigt.
Men tack för den här veckan. Ni vet vart ni hittar oss helt enkelt. Där vi poddar. På podcastappar finns vi på.
Jimmy måste bara sluta prata nu.
Ja, jag känner det. Ni kan skriva till oss som DC gjorde på Twitter eller som Voldo83 gjorde på loading.se och kommentera det. Och ni kan också såklart diskutera om Linux i den tråden med honom om ni så vill det. Maila in på kontaktespelsnack.com eller skriv någon annanstans. Spotify, kommentarer, alltid bra. Det blir skitbra. Vi hörs igen nästa vecka. Vi kommer att prata om Gamescom, Sword of the Sea och lite annat. Hej då!
Puss i ömskan.